Det är fredagen den 10 juni. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss i denna blomstertid, fredagen före trefaldighet. Den utspilda boxrasen slår ut sina mörkröda rosor på altanbordens vaxdukar. Landet luktar av tändvätska och vissnande syrener och befolkningen går omkring i ett ständigt studentmottagningsrus. Stockholms tullar snurrar i alla fall vidare och det har återigen blivit fredag och följdaktligen är det återigen dags för Svenska Dagbladets ledarredaktion att lyfta blicken från TT-linan och istället sätta sig tillsammans för att gemensamt skapa mening och mål i tidens förvillande och förförande lopp. Med mig för att göra det idag har jag tränarkollegor som likt Pavarotti, Domingo och den där tredje killen ska sjunga ut för oss, nämligen Maria Ludvigsson, Paulina Neuding och Peter Wendblad. Varmt välkomna alla tre!
La, la, la,
tack, tack!
Tack så mycket!
Mia, du gör comeback i fredagspodden efter en veckas vila. Hur känns det?
Jo, det känns bra. Jag saknade det förra fredagen, så det är väldigt bra att vara tillbaka.
Och vi saknade dig. Du har ju varit i badtagen här på sistone. Hur många gånger har du hunnit bada?
Idag, 3.
Oj, på bara en dag alltså.
Ja, fast det är ju inte i så länge alltså, utan jag bara hoppar i för att få upp humöret.
Det låter klokt. Paulina, hur har du det i guldregnens månad?
Jag har det bra.
Hur går det med Grimberg?
Jag har läst ut Grimberg, men jag tror att jag har någon kort version av Grimberg. Kan det vara så? Det är en tunn liten bok.
Och det, här... det ska vara några band.
Ja, Grimberg är ju 24 band eller något sånt där. Så det är någon sammanfattning för en viss läsekrets kanske.
Ja, precis. Det passar ju bra.
Sen kan du fortsätta med Fryxell efteråt. Det är väl 50 band blev väl till slut eller något sånt där innan han dog.
Sen har jag Heidastam också, svenskarna och deras hövdingar.
Ja, den behöver man kanske inte läsa. Ja, det kan man kanske läsa för sakens skull. Peter, slutligen, hur är läget?
Det är bra tycker jag.
Jag tänkte fråga dig, hur laddar Visby och Gotland upp inför den första Almedalsveckan sedan 2019? Är det spänning och förväntan?
Ja, det skulle jag väl säga. Kanske en viss nervositet om hur stort blir det? Vad blir det för liksom stämning? Kommer det... Det är mycket... Jag tror alla undrar lite grann vad det ska vara för känsla.
Känslan är ju viktigt. Almedalsveckan är ju, som vi kan säga, 90% känsla och 10% fakturering.
För du ska säga rosévin. Men det kanske ingår i känslan.
Det är den man fakturerar. Det är den man fakturerar. Ja, den kanske kommer på känslan också.
Men vad heter man? Man efterfakturerar.
Precis. Jaha, vi ska gå rakt på sak och saken är förstås veckans stora politiska händelse när riksdagen i tisdags röstade om förtroende för justitieminister Morgan Johansson. Förtroendet visade sig kvarstå som bekant efter att regeringsunderlaget inklusive Vilden, den före detta vänsterpartisten Amineh Kakabaveh, samma dag bestämt sig för att stödja Morgan Johansson. Det har varit jättemånga analyser och tagningar på detta, alla har haft en åsikt. Jag såg att diskussionen spritt sig så långt ut i rymden som till DN Kultur. Men vi har ju facit här. Vad ska man tycka? Peter, du får börja. Hur faller din dom över detta?
Min dom faller som så att Thomas Ramberg som är Ekots inrikespolitiska kommentator gjorde en ganska träffande parallell tyckte till första världskriget. Alltså att alla inblandade gjorde det som de hade lovat och som de hade lovat varandra. Och då blev det så som ingen ville ha det.
Sen hamnar vi i Verdöns skitiga skyttegravar allihopa.
Ja, men precis. Alltså, alla partierna har ju agerat och suttit liksom fast i sin egen inre logik. Liksom.
Men finns det ingen vinnare eller förlorare? För det har ju diskuterats mycket vem som tjänar på det.
Ja, jag ser väl två tydliga förlorare. Och det är både Magdalena Andersson och Ulf Kristersson. Jag tror att båda de har legat och snurrat lite nattetid den senaste veckan över att de inte tänkte, alltså de lät sig svepas med lite för mycket. Alltså, jag tror inte att Ulf Kristersson och Moderaterna när de reflexmässigt hängde på den här misstroendeförklaringen hade tänkt så långt att de förstod vilken roll det här gav Amina Kakabave i den här processen. Mm. Och jag tror inte att Magdalena Andersson hade liksom planerat att eskalera det här till en kabinettsfråga för hela regeringen, utan hon sveptes också med av sina egna affektioner.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Thomas Ramberg skrev ju, tyckte jag klokt om detta, att det var den här gamla anti-dö-reflexen hos Moderaterna som utlöstes.
Ja.
Kanske fel då, att man... Det är då, den moderata analysen var ju att det var en stor katastrof att ingå i decemberöverenskommelsen för att man då inte utgjorde en opposition, och efter att man kom ur det så har man då tagit varje tillfälle att opponera bra som dåliga. Och det,
ja. Ja, nej, men man ska ju inte... Twitter är väl inte något bra opinionsinstitut, men jag tycker ändå när man ser i sitt flöde av... Ja, jag följer ju ganska många borgerligt sinnade personer. Jag följer i och för sig många av dem som har andra åsikter också, men när man även ser borgerligt sinnade personer liksom ruska på huvudet eller sucka uppgivet över att var det här verkligen nödvändigt, var det här statsmannamässigt, så tror jag det är liksom inte en så bra signal.
Mia, suckar du också uppgivet och ruska på huvudet?
Ja, exakt. Men det är jag är lite delad där. Dels så tycker jag att såna här frågor i när man arbetar som ledarskribent och ska vara med och tycka och kommentera, så här, det här är de absolut tråkigaste frågorna att ta i, därför att det handlar ingenting om idéer, ingenting om rätt och fel, ingenting om det som gör att politik är roligt och viktigt. Det är bara träligt och struntprat. Men det har jag svårast för är själva formen, alltså det som hände. Jag tycker också det var träligt och dumt. Men när jag har sagt allt detta då, så måste jag också säga att jag kan ju förstå att det finns de som reagerar på Morgan Johansson. Så jag kan tycka att han är inte någon som bidrar till att svensk politik ska bli bättre. Att den ska bli mer intellektuell, mer hederlig och mer elegant. Det skulle vi behöva.
Det hade varit skönt att bli av med honom, tänker du?
Ja, att han värdelös minister är ju en no-brainer. Liksom.
Jo, men precis. Men det finns ju gränser för... Och sen säger han... Det är också... Ideologiskt så är han väldigt vänster. Jag mötte honom i en skattedebatt vid ett tillfälle där han tillstod att jo, det är visst bra att höja skatten även om det skulle leda till att man får in mindre skatteintäkter, därför att det är ett fostrande syfte. Så han är riktigt råvänster.
Åh fan. Ja, det låter ju inte klokt faktiskt. Paulina, vad säger du om saken?
Ja, det är ovärdigt på alla sätt och vis. Och sen så får man ju hela tiden påminna sig om hur kapitalt Morgan Johansson har misslyckats. Det var två explosioner igår, tror jag, alltså på torsdagen. En var av en utanför villa i Danderyd. Idag var det en ny dödsskjutning. Alltså det är liksom bizarra nivåer på det här.
NATO-frågan då? Hur tror ni den påverkas, Peter?
Ja, det är ju inte... Det är klart att regimen i Ankara har med stor nyfikenhet följt där. Jag tror att... NATO-processen är ju liksom, den är väl död fram till valet, tyvärr.
Det är så illa alltså.
Ja, jag missade. Alltså, man har inte sett några tecken på att Turkiet har liksom varit på väg upp ur den skitiga skyttegraven, utan snarare grävt ner sig mer och gjort det ännu svårare för sig själv att backa från de krav som man har ställt på Sverige.
Det här är en fråga vi ska borra vidare i podden nästa vecka, tänkte jag, och höra med Turkiet kunniga. Ja, okej, det låter som det var ett ganska sorgligt kapitel det här. Ska vi lämna det åt sitt öde och helt enkelt försöka glömma det tillsammans med den snö som föll i fjol, eller vad tänker ni?
Vi vänder blad.
Vi tar oss vidare.
Vi tar oss vidare. Alltså vi kan gå vidare till någonting som inte har att göra med misstro alls, utan med tro faktiskt. Kyrklig sådan.
Och där kommer jag in.
Exakt, för Svenska kyrkan har ju då förrättat ärkebiskopsval i veckan och det blev biskopen i Linköping som heter Martin Modéus som kommer tillträda i december. Om honom vet jag att han är 60 år gammal, att han har varit präst sedan 1986 och att han har skrivit en avhandling som handlar om ritualforskning där han närmare bestämt diskuterar en gammal israelitisk offertradition som heter Shelamin. Om jag uppfattar saker rätt, som har att göra med att man skulle donera lite pengar till templet då och då. Men det är inte jag som ska sitta och berätta om kyrkans nya ärkebiskop, utan det ska en expert göra, med Mia som till och med har träffat honom. Vad är det för karl vi har att göra med?
Ja, men det är inte så illa. Jag brukar ju i grunden vara negativt inställd till kyrkans ledning, men det här blir nog bra tror jag. Jag tog mig friheten att intervjua de båda sista kandidaterna som har kvar, Johan Dahlman i Strängnäs och Martin Modéus i Linköping, han som vann då.
Jag ska bara säga, kyrkan körde ju franskt här med först ett val och så fick ingen majoritet, så var det de två bästa fick helt enkelt mötas.
Ja, en gång till. De vill dra ut på det lite grann. Min första fråga till dem båda var, häpnade de båda, men de fick samma fråga för det måste vara rättvist. Och min första fråga var, tror du på Gud? Och då kan man tycka är dumt att ställa en sån fråga till en präst. Men i Svenska kyrkan så behöver man göra det. Det skulle kunna finnas kandidater som hade svarat så här. Det beror på vad du menar med Gud. Alltså det finns ett starkt inflöde av relativism även i kyrkan. Som finns i alla andra delar av samhället. Men det finns där också. Det hör inte riktigt ihop. Men till min förvåning och min förtjusning så visar det sig att båda tror på Gud. Och inte bara det. De svarade på nästa fråga som då handlade om huruvida de är kristna eller inte egentligen. Man ställer frågan, är Jesus enda vägen till Gud? Så svarade båda ja.
Och det är alltid något.
Ja, det är alltid något. Men det, är också, det var roligt att få ställa de frågorna för att båda kandidaterna blev lite upplivade av att det var frågor som handlade om det som är deras uppgift. Det som är deras område och inte så mycket. Jag har fått en hel del mejl efter det här och folk som undrar varför frågar nu inte vad de tycker om islam. Alltså det är det som, som kvällstidningarna gärna vill ha från. Men det här är bra personer. De är ganska lika varandra men båda skulle jag säga är en annan sorts ärkebiskop än vad Antje Jackelén har varit.
Jag tycker det är väldigt... Jag har min nästa fråga. Kan vi förvänta oss en annan Svenska kyrkan nu i framtiden med den nya ledningen och i så fall hur?
Ja, jag hoppas det. En annan ledning blir det i alla fall. Dels för att de här är... båda har disputerat, men de är mer av traditionella präster alltså som lever av sin övertygelse än akademiker. Och det märktes också på deras olika svar att de är väldigt upptagna av att om de nu skulle, den som skulle vinna skulle få förändra kyrkan så att de som arbetar i kyrkan, präster och personal längst ut, så att säga närmast folket, att de ska få syssla med det de ska. Att det ska vara mindre av organisatoriskt arbete, mindre av kommunikationsuppdrag och sånt där som vi kanske alla känner igen oss i, att det blir mer och mer det som efterfrågas i samhället. Så jag tycker de verkar, det var rätt bra, jag blev rätt glad faktiskt.
Du, vilken roll skulle du säga att det spelar för offentligheten i stort, vem det är som är ärkebiskop i kyrkan? Är det hur viktig roll är det så att säga?
Det är nog en ganska viktig roll, för det är alltid henne eller honom man går till när man från medial sida ska höra vad Svenska kyrkan tycker egentligen. Både i politiska frågor men också, det vore ju roligt om man har en kyrklig ledare som är så pass intressant att tala med att man vill ställa frågor till kyrkan som man annars kanske inte skulle göra, som handlar just om meningen med livet, vad betyder julen egentligen, vad firar vi, vad är rätt och fel, vad är moral och så vidare.
Du som känner till de inre spelet i Svenska kyrkan, hur mycket känner de till att vi är ganska många utomstående som tycker att, eller hur mycket känner de till, hur mycket diskuterar de eller tycker det är ett problem att vi är ganska många utomstående som tycker att kyrkan har politiserats och då huvudsakligen åt ett håll, nämligen åt vänster? Hur stor grej är det för dem?
Det är nog lite olika. Det finns ju en stor del av dem som är verksamma i kyrkan tycker att den ska vara politisk, den så som den är idag. Den ska reagera på det de kallar för orättvisa. Men det tror jag också en oförmåga att tänka på samhället som något annat än en politisk instans. Om man säger att det är ett samhällsproblem att det finns fattigdom, ja det är det. Men svaret är inte då per definition kommunala bidrag, utan det är vad gör vi för att hjälpa de här människorna. Där finns det, om man jämför med frikyrkan, så är den mycket mer van vid att arbeta människor emellan. Alltså ser de människor som far illa så går de ut och hjälper dem. En statskyrka som gör det säger, varför tar inte kommunen hand om det här? Det blev uppenbart också när vi på ledarsidan skrev om Klara kyrka i Stockholm, där man har haft natthärbärge för uteliggare. Någonting som då Markovic som är chef för Stockholms stift. Nej, det är hon inte heller. Ja, när man
Domprost,
exakt, tack du som vet. När hon kritiserade vad man gör i Klara kyrka och sa att det här är egentligen ett kommunalt ärende, det ska inte kyrkan behöva göra. Och där finns det också, den synen skiljer sig lite grann. Det finns båda de skolorna inom Svenska kyrkan, och jag tror det är bra att det går mot att man har en kyrklig företrädare som kan förklara vad just ett trossamfund kan göra som inte är en politisk uppgift. Och det är ganska mycket. Och det förutsätter att den personen själv är starkt troende och verkligen är övertygad och trivs i sin roll, inte problematiserar den och inte går och som tycker att man alltid har en skuld, utan snarare den som vill berätta om någonting som är av godo.
Mm. Gå omkring och ständigt ha en skuld, då är man ju folkpartist.
Ja, exakt, det vet ju.
Men du frågar ju den nya bispen om kyrkan och politiken. Hans svar då, nu citerar jag honom. Mm. Kyrkan ska tala om när människan och skapelsens värde och värdighet är hotad. Där är kompassen. Var det ett bra svar, tycker du?
Ja, återigen, relativt bra. Alltså, om man jämför med vad kyrkan kan vara, ganska uttalade politiska frågor, så är det ett bra tal. Därför att det är ett bra svar, för att det kan också tolkas som att det är i samma stund när jag som medmänniska är skyldig eller har ansvar för att någon annan far illa, då har jag ett val. Det är då jag måste sätta en gräns. Mm. Och det är klart, de kan inte man behöver inte vara partipolitisk, men man kan ju vara politisk i meningen med att man utmanar samhällsstereotypa bild av vad som är rätt och fel.
Mm. Paulina, nu har du hört Nia tala här en stund om Svenska kyrkans nya ledare. Några spontana tankar?
Det är inte riktigt mitt ämne, men det är alltid intressant när man tittar utifrån och hör företrädare för Svenska kyrkan har väldigt svårt att svara på frågan typ är om de tror på Gud till exempel, eller om det är kristendomen som är den enda sanna vägen. Och där vill man gärna vara väldigt politiskt korrekt, och det är ju lite av ett dilemma man sitter i. Så det var intressant. Jag tyckte det var väldigt kul att läsa Mias intervjuer.
Peter, några tankar från dig?
Ja, jag är inte medlem i Svenska kyrkan. Jag är icke-troende och har lämnat kyrkan. Så att, och det har jag inte ångrat.
Men du är väl konfirmerad i alla fall?
Ja, det är jag faktiskt. Mm-hmm. Jag kom till... Och även, jag jobbade ju... Var det 6-7 år som kyrkvaktmästare på somrarna. Mm. Jag har en lång... mitt beslut att lämna kyrkan var välgrundat.
Var det en sån här fin gotländsk kyrka också?
Ja, det var det.
Åh, vad härligt.
Peter, kan du redogöra för de apostoliska fäderna?
Nej, det kan jag inte.
Clemens, Ignatius, Polycarpus? Nej.
Nej, det ringer ingen klocka. Men jag kan liksom trosbekännelsen, välsignelsen och ja, alla de där ramsorna som körs på varje gudstjänst, för de har jag hört så.
Det är en av de få sakerna som man i Sverige fortfarande lär sig utan till. Man gjorde ju det för att man skulle lära, vissa saker skulle man bara kunna. Du som kan Fänrik Ståls sägner till exempel, Andreas.
Ska du genera mig nu inför hela
publiken? Nej, tvärtom. Jag är mycket imponerad. Min farfar kunde den också. Men sen
jag kan även visa salmenummer som tryggare kan ingen vara. Vilket nummer är det?
248.
Hörrni, det där med apostoliska fäder, det var ju då ett skämt som var referens till den gamla fina filmen Den goda viljan från 1991, då Hjalmar Bergmans, nej inte Hjalmar Bergman, Ingmar Bergmans far, Henrik Bergman då, blir förhörd i kyrkohistoria av då en professor som spelas av Ernst Hugo Järgård på ett fantastiskt sätt. Och det kan man söka upp på YouTube och titta på ifall man vill och få lära sig mer. Och dels om Ernst Hugos fantastiska skådespeleri, men också en del om den tidiga kyrkohistorien.
Så vi kunde varken svara på frågan eller förstod referensen.
Dubbel okunskap.
Vi tack så mycket.
Och ingen av oss kan recitera Fänrik Ståls sägner heller.
Nej, det är ett mörker. Det är en kulturskymning där. Mm. Hörrni, vi går snabbt vidare. Vi lämnar för tillfället de högre domänerna och blir mer prosaiska, tänkte jag. Och då tänkte jag att det är Peters tur att hålla låda lite. För att, nu pratar jag väldigt långsamt för jag ska hinna kapp med mina anteckningar här. Jo, så här är det då att det ska handla om ett förslag i riksdagens miljö- och jordbruksutskott. där då Centern, Moderaterna, Kristdemokraterna och SD vill minska miljöorganisationernas rätt att föra talan i domstol och ändra så att de ändå ska få göra det. Det är man är direkt berörd av ärendet, och det handlar om miljöärenden. Det är bara de som ska kunna överklaga. Peter, vad handlar det här om?
Ja, det är som så att i svensk miljölagstiftning så är det så att miljöorganisationer har rätt att engagera sig i tillståndsprocesser och att överklaga alla miljötillståndsbeslut. Och det här är som en följd av en FN-konvention som vi har skrivit under, som egentligen handlar om att ge allmänheten inflytande i sådana här processer, men där man då har gjort miljöorganisationer till någon slags företrädare för det allmänna intresset, vilket är ju väldigt långt från sanningen. Vi kan ta ett exempel på vad det här kan få för konsekvenser. Jag vet till exempel att det var en bostadsrättsförening i Stockholm som ville byta ut sina fönster. Vilket slutade med att en liten byggnadsvårdsförening med stöd av den här Århuskonventionen, som det då heter, drog det här till domstolen. Och jag vet faktiskt inte riktigt hur det där slutade, men det var ju ett ganska bagatellartat ärende som slutade med en lång och kostsam domstolsprocess för den här något överrumplade bostadsrättsföreningen.
Så du är alltså helt med på att det här bör ändras?
Ja, det här är miljöorganisationens talerätt är, för att tala rakt svenska, ett jävla otyg. Det här har ju blivit, alltså den här, alltså det enda krav som ställs för att du ska kunna engagera dig i vilken tillståndsprocess som helst, var som helst i Sverige, det är att din organisation inte är vinstdrivande, att du då kan föra i bevis arbetar för att värna miljöintressen. Att den ska ha funnits i mer än 3 år och ha mer än 100 medlemmar. Så att, ja, det här har ju blivit en lekstuga för liksom miljöpartistiska syföreningar i stort sett. Jag skrev om ett exempel på sidan förra våren om ett strandcafé på Gotland som fick strandskyddsdispens. Och där då föreningen Strandskyddarna, som inte ens finns representerade på Gotland utan är någon liten frimärksklubb i Bohuslän som då försökte stoppa det här. Så det är skit. Så att det är ett mycket bra initiativ av de här 4 partierna. Sen är det mycket långt kvar tills att det faktiskt kommer hända någonting med det.
Men du, jag upptäckte ju att L inte var på den goda sidan här. Vet du hur det kommer sig?
Nej, jag vet faktiskt inte. Jag misstänker att det har att göra med att nu blir det lite formellt, men det här då initiativet i miljö- och jordbruksutskottet, det handlar om jaktärenden. Det är liksom inte hela. Just det här handlar om liksom jakt. Och jag vet inte om liberaler är mot jakt. Men,
då vet man inte vad det är.
Nej, problematiken finns liksom på massa olika miljöområden. Och när man ska byta fönster.
Mia, du har ju skrivit om det här faktiskt. Idag rent av.
Rent av idag. Och det var så roligt därför att det fanns många referenser där som påminner mig om Tåb. Så då fick jag citera lite Tåb. Och det genererar alltid väldigt trevliga läsarmail. De där trevliga läsarna som gillar Tobus, men alltid vet, har någon så här, det var väldigt fint, men det stämmer inte helt att det var inte juninattsskymningen till exempel, utan det var julinattsskymningen. Och sådana mejl är roliga.
Det blir rättelse imorgon igen.
Ja. men det, jag visste det, men det är bara för att jag tycker det är vackrare med juninattsskymningen än med julinatt. Och så juninattarna, och de är bättre.
Men hade inte Tob gillat det här med att kunna överklaga saker, Peter, tror du? Han var ju stor med det.
Jo, men faktiskt. Han engagerade sig ju i...
Fast det,
när det gäller...
Gamla stan.
Rädda de sista älvarna från att vattenkraftsutbyggnaden.
Mm. Låt sista också... älven som brusar i vår natur. Stopp, sluta att utrota skogarnas alla djur. Som
han... Det var inte hans bästa. Den fick han betalt för innan han skrev. Men han, har ju, han var ju också en av de som räddade Gamla stan från att bli som Sergels torg.
Mm. Från att byta fönster.
Ja, men okej, men det låter lite hoppingivande att det är någonting på gång. Peter, vilka är emot det här då? Jag antar att Miljöpartiet är emot och även...
Miljöpartiet är väldigt mycket emot.
Ja.
Jag vet faktiskt inte riktigt hur det ser ut på hos de röda partierna. Men Miljöpartiet är väldigt mycket emot. Mm. Nej, men för det är liksom, det är på riktigt så att de miljöorganisationer som är liksom mest flinka på att utnyttja den här, många av dem ligger ju väldigt nära miljö. Alltså man kan se att det är liksom, det är samma personer som sitter i någon kommunala nämnd för Miljöpartiet och sånt där. Så att det är ganska geggigt.
Mm. Hörrni, vi får sluta prata miljö nu för Paulina håller på att somna. Bara kort Miljöpartiet kan jag glädja dig, Peter, att vi hade ju en liten panel i podden igår som handlade om opinionsläget. Mm. Och Per Rosenkrantz då, väldigt kunnig opinionsstrateg som har jobbat för Moderata tidigare, han spådde stolpe ut för Miljöpartiet i valet faktiskt, att Miljöpartiet helt enkelt skulle åka ut. Det tror inte jag på, men då, du kan ju ta med det som en liten...
Jag var ju så otroligt säker på att Liberalerna skulle åka ut och nu har de en medvind, så att jag känner, jag vill inte jinxa det här, men jag kan säga att om Miljöpartiet får stolpe ut på valnatten så kommer jag kommer inte att dölja mina glädjeyttringar.
Ska du bada i dammen på Sergels torg då som de gjorde när de kom in?
Ja, något sånt.
Ni vet ju, kära lyssnare, att Peter ska bjuda mig på en flaska gin då, eftersom det var tidigare då där han med stor bekäftighet påstod tidigare i vår då att Folkpartiet skulle åka ut, och jag sa att detta kommer inte ske, min vän. Men vi får se, 4,2 var siffran idag. För övrigt kunde ju också Per Rosenkrantz igår berätta att nu har faktiskt högeroppositionen gått om i Poll of Polls och leder med några tiondelars procent, så det ser ut att bli verklig strid på kniven i valet. Det blir spännande.
Mm.
Hörrni, vi ska gå vidare. Dags för Paulina och vakna ur slummen. Du har suttit och skrivit text flitigt hela dagen idag om ett nytt lagförslag, direktiv från EU om att bolagsstyrelserna i unionen ska ha en jämnare könsfördelning. Minst 40% ska bestå av det underrepresenterade könet. Vad tycker vi om detta?
Ja, jösses. Nu har de baxat det hela vägen hit. Det kom ett direktiv från EU-kommissionen, ett förslag på direktiv 2012, alltså för 10 år sedan. Mm. Som heter direktiv om en jämnare könsfördelning bland icke-verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag och därmed sammanhängande åtgärder. Och det här fick kommissionen inte genomslag för. Ursula von der Leyen, som är kommissionens ordförande, har gjort kvotering av bolagsstyrelser till en av sina profilfrågor. Alltså en av de saker som hon tycker är allra viktigast. Och nu har alltså Europaparlamentet och Europeiska rådet kommit överens om det här direktivet till slut efter 10 år. Och Ursula von der Leyen beskriver detta som en stor dag för Europas kvinnor. Mm. Och det kanske man inte riktigt, det var inte riktigt så att folk, att kvinnorna gick jublande ut på gatorna och liksom konfettin föll från himlen och sådär. De flesta av oss märkte kanske inte att det var en stor dag för Europas kvinnor.
Vi missade det, Paulina.
Ja.
Men Paulina, som representant för Europas kvinnor, varför är det här inte så bra då?
Det är inte så bra av flera skäl. Därför att, alltså, dels konstitutionellt, det här är inte en fråga för EU-nivån. Det här är en klassisk sån här EU-overreach, när EU går in på det som hör till den nationella nivån. Så att det kan vi diskutera på flera plan. Alltså, i Bryssel borde man ha lärt sig av Brexit, av folkomröstningarna om EUs konstitution, att man kan inte ägna sig åt den här typen av overreach, för det vill väljarna inte ha. Och det underminerar i längden unionen i sig. Mm. Så det är det ena. Och sen så är det andra liksom själva sakfrågan. Jag jag tycker inte att man ska gå in i det privata näringslivet på det sättet. Det finns inte tillräckligt starka skäl att göra det. Det är inte bara diskriminering som gör att kvinnor fortfarande är underrepresenterade i styrelser. Nu pratar man med företagare så är det för det allra mesta så att man letar med ljus och lykta efter kvinnor som kan sitta i styrelser. Därför att man vet att det ser inte bra ut annars. Men det är svårt.
Finns det några positiva effekter om det här införs att ändå kvinnor, även fast det liksom är orättvist och slider mot vår ideologi och sådär, men ändå att kvinnor skulle kunna lyftas på ett sätt som de inte gör sådär?
Just när du säger lyftas, jag vet inte.
Nej, själva det tror jag inte kommer få några positiva effekter. Man kommer få, de kvinnor som redan nu sitter i styrelser kommer bli väldigt uppvaktade från fler företag. Och det kommer få en massa sådana effekter. Men framförallt så tycker jag att det kommer få negativa effekter för Europasamarbetet. Man kommer inte tycka om det här. Och det här alltså, ett EU-direktiv, det är ju någonting som måste implementeras i alla länder. Mm. Polen och Sverige är de enda länderna nu som är emot uttryckligen. Mm. Det spelar ingen roll för Polen och Sverige, för vi måste implementera det här EU-direktivet. Och skulle vi misslyckas med det så är det fortfarande så att man ger att direktivet liksom får ett rättsligt genomslag. Så att det här är alltså lagstiftning som man har kommit fram till i Bryssel.
Mm. Peter, Sverige, Polen och Paulina Neuding är emot. Håller du med om det?
jag står på samma sida.
På samma
rätt sida av historien.
Okej, jag ska vara lite djävulens advokat och ta det från ett helt annat perspektiv. Jag jobbar ju en del med kvotering eftersom könsfördelningen i den här podden är som ni vet katastrofal. Jag tror det kan det vara 80% män som deltar, vilket jag ofta tänkt på. Och det beror på liksom att av bekvämlighetsskäl och snabbhetsskäl så blir det ofta så. Mitt nätverk är manligt, de flesta liksom som håller sig framme i våra kretsar. Det är män svarar ofta ja, en kvinna är min erfarenhet. Ni vet att när vi drev tidning tillsammans så hade vi också problem med att få in kvinnliga studenter, eller skribenter menar jag. Då var det något som jag ändå försökte hålla i huvudet, för liksom det såg för jäkligt ut ifall liksom hela listan på skribenter är män. Så då försökte vi få in några kvinnor. Säg då att jag skulle fått lag på mig då att ja, men minst 40% av podd. Alltså jag kanske skulle titta på andra ställen. Jag tror inte det skulle absolut inte påverka liksom kvaliteten på podden, för det finns ju lika många kunniga och duktiga kvinnor som kan prata om samma ämnen. Jag skulle få göra ett hårdare jobb antagligen för att leta fram dem, men samtidigt, alltså förstår ni vad jag är ute efter, att det ändå är kanske den skjutsen man ibland skulle behöva för att åstadkomma jämställdhet.
Det beror på vad man menar med jämställdhet. Alltså antingen så är det att man har lika rättigheter eller att man har samma utfall. Det är alltså hela kvoteringsfrågan, oavsett vilken grupp vi pratar om, det finns ju alltid olika grupper som ska kvoteras på olika sätt, så är det ju grunden att vi ser olika på rättvisa. Antingen har man en utfallsorienterad eller så har man en processorienterad syn på vad som är rättvist. Och de som är för kvotering och alla de här sorters, alltså fokus på utfallet, när allting är färdigt en dag, hur ska det se ut då? De tänker ju just bara på, vad ska vi göra för politik för att det ska vara så många kvinnor, inte hur ser vägen dit ut då, om det är det som är problemet.
Jag tänker ändå att det finns vissa orsaker som är antagligen strukturella eller processuella eller så där, till att det oftast blir män som är med i den här podden exempelvis då, eller som skriver vissa spalter och sådär. Och de orsakerna behöver man kanske inte gå in i grotta i, men om man tycker att de orsakerna kanske inte är av naturen eller gudgivna utan på något sätt missgynna kvinnor, så skulle man ju kunna gå in och försöka fixa till det så att säga.
Är ju liksom över hela populationer, alltså män och kvinnor skiljer sig åt, men över hela populationer så finns det vissa mönster att kvinnor kanske inte har lust att gå på gå och vara med i vår podd efter, utöver sitt eget arbete, därför att man har saker att göra och så vidare. Alltså, och det är återigen, det är inte samtliga kvinnor. Det är liksom som att säga att kvinnor har mindre fötter än män överlag. Ja, så är det. Sen känner jag en tjej som har storlek 42, men det spelar ingen roll liksom för själva resonemanget. Över stora populationer så kommer kvinnor välja på ett annat sätt därför att man fungerar annorlunda än män.
Men Andreas, du menar att du väljer något annat?
Det är grundat i liksom, diverse skillnader.
Ja, men också när jag frågar jag brukar ofta fråga på Twitter så här, är det de ska tipsa om förslag på, de ska tala om det här ämnet? Och då är det också likadant att 80-90% av förslagen som dyker upp, det är män, återigen.
Tror du att det är som man tittar i vänstern? Alltså finns det någon skillnad? För jag tycker alltid att vänstern har alltid duktiga kvinnliga politiker och högern har manliga politiker, att det har varit så traditionellt. Och det förklarar man ju med att kvinnor röstar vänster för att de är anställda av offentlig sektor. Alltså för förr i tiden så röstade kvinnor konservativt, så att det följer också var man anställde, hur den socioekonomiska situationen ser ut.
Alltså jag försvarar inte kvotering, för jag tycker det också är fel, för att det är en orimlig inskränkning. Men jag försöker bara säga att det skulle kunna finnas poänger med det. Peter, du sa att du förstod vad jag menar i alla fall. Vad tänker du?
Ja, men för mig är det ju mycket liksom kärnfrågan frivillighet eller tvång. Men alltså att ha som personlig ambition att liksom försöka tänka utanför sin egen lilla låda, hitta liksom, ja, andra personer till en podd än de som exakt om man har i telefonboken, eller liksom andra perspektiv, som det gillar jag själv. Men sen i slutändan blir det ju, precis som du är inne på, en liksom, tidsfråga. Så ska man bemanna en podd eller ett tv-program eller vad nu är, så ska man lägga dubbelt så mycket tid på rekrytering, ja, då kostar det också dubbelt så mycket.
Mia, alltså, du får slutordet här.
Ja, men jag bara en reflektion. Jag tänkte att det kommer bli väldigt rörigt med tiden, därför att vi allt mer börjar identifiera människor ut efter vilken grupp man tillhör. Det är både olika sexualiteter, om man är kvinna eller väljer kvinna eller vad. Så om man då ska ha ett, om man tror att rättvisa är att man har ett exakt likadant utfall i varje grupp som man har i populationen i stort, alltså en representationstanke som nästan är fascistid, så blir det ju väldigt märkligt. Alltså då måste man i en bolagsstyrelse sätta en lapp på varje styrelsestol. Och då ska det vara massa olika sorts, vad man då kallar minoriteter. Så det är helt snurrigt om man utgår från sådana delar av att vara människa för att avgöra om man har rätt till någonting eller inte, istället för bara gå på det vi hoppas på, meriter.
Så är det. Paulina, du får se ihop detta. Det var du som började. Det blir så här nu alltså.
Ja,
det är bestämt.
Och grejen är väl att oavsett vad man tycker i sak, du vill väl hellre att det här lagstiftas på nationell nivå.
Jag vill inte att det lagstiftas alls. Men...
Nej, men om du skulle vilja... Ja, precis. Då är det väl på nationell nivå och inte på EU-nivå.
Paulina, vet du om det är storbolag bara? Är det några begränsningar i vilken sorts bolag?
Man drar gränsen vid 250 anställda.
Ja, för i Norge har man ju haft det länge. Och där hade de det bara på allmän sällskap, alltså de mycket större bolagen. Och då var det många som låg på kanten där mitt emellan och så omvandlade sig till ett bolag som inte skulle lyda under den här lagen. Så att det finns ju sätt att komma runt som regel.
Så är det. Men hörni, nu kommer vi runt detta genom att gå vidare helt enkelt i programmet. Och då är vi framme vid det här jätteroliga, mitt favoritmoment faktiskt, som heter Svar direkt.
Mitt med.
Svar direkt, nej, jag trodde du gillade quizen bättre. Men okej, då vet jag det. Svar direkt är så att jag slänger fram en sak, ett beslut, en åsikt eller någonting som har hänt i veckan, och ska ni direkt ta ställning för eller emot. Och det är naturligtvis roligt ifall ni hamnar på olika sidor, för då får ni diskutera lite. Är ni beredda?
Ja.
Ja.
Dagens Nyheter har gått i storms mot det politiska språket, och då i synnerhet begreppet politisk vilde. Det är tidningens kulturchef Björn Wiman som i en krönika förklarar att de som använder sig av begreppet politisk vilde, nu citerar jag, närmast njutningsfullt excellerat i denna i grunden avhumaniserade språkbruk. Och att ordet och återigen citat, borde bli kvar i Robinson Crusoe, Fantomen och andra mer eller mindre punchdoftade produkter av sin tid. Så vad tycker ni? Är det avhumaniserande att kalla dem för politisk vilde? Håller ni med Björn Wildman om detta? Jag vill ha svar direkt.
Nej.
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 Ska vi gå vidare?
Men på riktigt, Andreas, nämnde han Fantomen?
Ja, jag citerar honom. Det borde bli kvar.
Det har ju precis kommit
en
bok om hur otroligt politiskt korrekt den svenska versionen av Fantomen var.
Det kommer vi för att ta med i podden nästa vecka, tror jag. Det har precis kommit en bok som berättar om hur otroligt progressiv Fantomen är, och att han är en liksom äkta folkhemshjälte. Liksom, så att, men i Björn Wildmans ögon så är han inte det alltså. Är det någon som vill helt enkelt formulera några motargument mot Wildmans resonemang?
Det här är en otroligt sökt version. Alltså det är en så sökt version. Så att man själv nästan engagerar sig med liv och lust. Jag föreslog ju
Peter, du skrev ju en väldigt rolig tweet. Precis.
Jag ljög på Twitter och skrev att SvD-ledare från och med nu inte kommer använda det här begreppet politisk vilde, utan parlamentariskt icke-binär.
Mycket snyggare. Du ser, civiliserat.
Jättebra, Peter. Det känns skönt att vi kan gå före här och visa vägen i språkbruket. Ja. Okej, det var ingen överraskning där. Då tar vi nästa. Regeringen ville ändra ersättningssystemet till friskolor så att kommunala skolor får en högre ersättning än friskolorna eftersom de har ett större ansvar. Riksdagen sa dock nej till detta. Vad tycker vi om förslaget om ersättningsändringar? Var det bra eller dåligt? Jag vill ha svar direkt.
Jag säger bra.
Regeringens förslag var bra.
Ja, fast ändå inte. Jag tycker att principen är bra. Mm. Att kommunala skolor ska sen ha en högre ersättning för sitt så kallade utbudsansvar. Men det här är lite mer liksom komplicerat. De får redan en kompensation med dagens system. Så att, ja, det är lite råddigt. Så att,
någon säger emot Peter här?
Nej, men det är en väldigt pragmatisk syn på detta. Alltså rent retoriskt så där. Kan man få några nöjda och lugna med det här så kör.
Ja, nu sa ju riksdagen nej så det blir inget av med det. Men
då är de inte lugna. Nästa. Nej, men man kan säga att de har försökt i alla fall.
Ja, tar vi nästa. Riksdagen har sagt ja till ett förslag från regeringen om så kallade kronvittnen. Det vill säga att personer som vittnar i en utredning som gäller någon annan än en själv då ska få ett lindrigare straff. Tycker vi detta är bra? Jag vill ha svar direkt.
Nej.
Ja. Ja, ah, intressant.
Jag vet inte.
Nej, men du...
Paulina får börja plädera
till sin sak. Det är typiskt manligt.
Mm. Ja, men precis. Är det inte lustigt att kvinnorepresentationen i podden tycker olika?
Ja, exakt. Men, jag är egentligen social man, det vet du.
Just det. Det är bra därför att vi har en utomordentligt allvarlig situation. Vi behöver vända på alla stenar, så att säga. Mm. Och detta är en sån sten som man, det här kan helt enkelt visa sig effektivt. Det är enormt svårt och farligt för människor att vittna idag som det ser ut. Och uppklarningsnivån är så pass låg att vissa brott begår man och vet att det är inte speciellt stor risk att man åker dit. Och så kan vi inte ha det och då får man kanske använda sig då av det här som inte är jättebra principiellt. Och i en annan situation hade jag inte varit för det, men nu ja.
Mia, din tur.
Ja, jag ställer mig ju då traditionsenligt principiellt emot detta att man måste prova allt. Jag tror att det just när man tror att det är nödvändigt och man, det kan tyckas som att det är nödvändigt att prova allt, det är då principerna ska komma fram. Det är väldigt lätt att hålla i dem och prata om dem i talen, men vi behöver dem egentligen bara när vi tycker det är svårt att hålla oss till dem. Som jag brukar säga, mänskliga rättigheter är främst till för skitstövlar.
Och så får vi höra från Jag vet inte mannen.
Ja, jag vet inte så.
Nej, men alltså, du har inte övertygats om någon av dessa pläderingar heller alltså?
Nej, men jag lutar nog åt det, att jag tycker att det är bra. Men jag ser ju så här, det finns ju en risk för liksom angiveri och så där. Så att det finns ju potentiella problem med ett kronvittnessystem.
Det får vi ju se, för nu får jag förstå så kommer det här nu, lagen träder i kraft redan 1 juli. Så det blir verklighet nu, helt enkelt.
Och sen har vi löst allt. Gud, så bra.
Sen har vi löst detta. Dags till nästa punkt då. Årets sommarpratare har nu presenterats. 58 lyckliga personer har utsetts av public service för det hedrade uppdraget som sedan ordensväsendets avskaffande 1975 är det finaste utmärkelse en svensk kan få. Kommer ni att lyssna på någon sommarpratare och i så fall vem? Jag vill ha svar direkt.
Ja.
Ja.
Då kan du väl säga, Mia, är det någon speciell du har i tankarna eller kommer du bara lyssna allmänt?
Nej, inte absolut inte allmänt. Det skulle jag aldrig palla. Jag vill lyssna på Gudrun Persson.
Mm. Vad roligt. Varför det?
Jag tycker hon är skärpt, balanserad och mycket kunnig i ett ämne som jag inte kunnig i och som jag tycker är högst vidkommande.
Paulina, du då?
Jag tänkte särskilt på Stefan Krakowski som har skrivit en bok om incelmän. Som jag blev väldigt nyfiken på att lyssna på.
Ja, okej, spännande. Och Peter slutligen, har du någon särskild i tankarna eller allmänt?
Nej, lite tvärtom. Jag tycker att en del av tjusningen med sommarpraten är att inte lyssna på dem som man tänker att man ska lyssna på. Utan bara låta sig fångas av vem som helst.
Av en stormvind.
Ja.
Men jag vet vad kanske en jag inte kommer lyssna på. Det är... Och det är ju Charlotte Kalla, så det finns ju inga som är så otroligt tråkiga sommarpratare som idrottspersoner.
Tänkte så.
Ja. Sara Hector, den alpina skidåkaren, skulle vara med också, så det kan du också hoppa över.
Ja,
hoppa över
det.
Och så är det mycket så här artister och sånt där också, tror jag.
Men en ledarskribent, eller en före detta ledarskribent faktiskt. Noterar ni det?
Nej.
Katrin Marsal.
Ja, exakt. Just det.
För andra gången.
Ja.
Just det. Hörrni, vad bra, då fick vi svar direkt. Men jag tänkte hålla mig kvar lite vid sommarpratare. Jag ska nämligen tänkte i det här nästa då lilla moment som vi kallar, eller hittills har det inte haft något namn, men jag vet inte om det ska kallas, är du smartare än en ledarskribent? Nu ska ni där hemma då nämligen tävla med våra kloka ledarskribenter när det gäller kunskaper, och det gäller kunskaper specifikt om tidigare sommarpratare. Och då kommer jag då, ja, det kommer bli ledtrådar helt enkelt. Det är en person vi söker, en tidigare sommarpratare i samtliga fall, och den som gissar skriker bara ut namnet.
Är det från vår levnadstid?
Nej, inte alltid.
Inte alla. Nej.
Jag kommer nämna när man sommarpratat också. Och man får bara gissa en gång, så att om gissar man fel så är man ute och får sitta tyst. Den sommarpratare jag nu är ute efter, det är en väldigt flitig sån. Hela 42 sommarprogram gjorde hen. Det sista den 9
Lars juli. Lars Ulvestam.
Tyvärr Peter, det var fel. Då fick
är
du,
det sant?
Nollade du. Det sista gjorde hen den 9 juli 1972.
Andreas, du vet att det finns ett klassiskt svenskt ord som heter vederbörande.
Jaha. Det känner jag till. Var det fel att jag sa hen nu, eller?
Nej, men bara, man behöver inte politisera sina pronomen på det sättet.
Det är väl inte politiserat. Herregud, du åker snart också ut också. För hörrni, vi fortsätter.
Vem var det?
Hen. Nej, men det kommer nästa ledtråd då.
Ah, ja,
hen skulle nog ha gillat den här frågan och hela den här leken. För det var något hen själv lanserade i Sverige. Nu tänker Peter, visst fan.
Någon som lekledare på tv. Lennart Hyland. Ja, just...
Nej, det var också fel. Hela den här leken som vi just leker nu då. Som hen lanserade i Sverige. Okej, då bara Paulina kvar. Då kan vi ta det. Namn som Rickard och Laban kanske för er närmare namnet på vår okände sommarpratare från Fyris slätt.
Fyris?
Laban var ju pappa till Rakel och Lea.
Och Rickard var Rickard Lejonhjärta, eller?
Ja, precis.
Rickards bok i Bibeln. Nej, vi fortsätter. Jag sa ju Fyris slätt tidigare. Personen är född i Stockholm, men det är Uppsala vi främst förknippar hen med. En person från Uppsala alltså, som lanserade frågesporten i Sverige som sommarpratade sista gången 1972. Upphovsman till böckerna...
Jerring?
Du har jag gissat. Nej, upphovsman till böckerna om Måns, Bill och Bull och inte minst Pelle.
Gösta
Knutsson! Ja, bra!
Ja.
Gjorde han det?
Var det på riktigt sommarpratarna 42 gånger?
Ja, men alltså förr i tiden så var det ju var inte, då var det liksom så här sommarvärdar typ, ja. Jag tror Gitz Olsen också var 40 gånger eller så här. De hade en vecka var typ eller sådär, liksom.
Ja, det var väl radiofolk som hade det, eller ja, radionära.
Hörrni, nästa sommarpratare är hämtad från förra året, den 6 juli närmare bestämt. Det är nog ingen som kan det, men det är alltså från förra året. Personens barndom gick först i rosa, senare i orange, men den blev blåare som vuxen. Det blev blåare som vuxen.
Var det Anna Kinberg Batra?
Ah, snyggt! Snyggt! Vad tog du det på?
Färgerna.
Ja, först rosa, hon är ju född i Skärholmen. Sen orange, bodde i Holland och lärde sig holländska. Och sen blev det blåare, helt enkelt.
Mm.
Det var väl roligt?
Mm. Plus att hon faktiskt hade ett väldigt, väldigt bra sommarprat.
Mm. Nästa ledtråd var faktiskt att hon hade arbetat på SVDs ledarredaktion. Ett poäng till Paulina, ett poäng till Mia. Vi tar den tredje och sista. Slutligen hämtar vi vår sommarpratare från den 20 juni 2004. Personen har bland annat tidigare varit finansminister, men det är inte det hen är mest känd för idag.
Är det Göran Persson?
Nej, det var fel. Nu är du ute. Nej, du kan fortsätta gissa, jag stämmer, vi ändrar reglerna. Personens dotter är medlem i elektroduon Smärts, baserad i Köpenhamn. Första plattan Believer släpptes 2021. Nu Peter.
Smärts, skulle jag aldrig hört talas om. Alltså någons dotter, en före detta finansministers dotter som är med i en elektrogrupp.
Du, baserad i Köpenhamn. Hur många
finansministrar har vi haft? Får jag gissa?
Ja, gissa på.
Men du är ute nu.
Anders Borg.
Nej, du har fel. Personen har också varit statsminister i två omgångar. När han blev statsminister första gången var han faktiskt inte ens partiordförande för sitt arbeiderparti.
Ah! Stoltenberg.
Finns det dåliga på det här? Är det Norge eller är det Danmark?
Idag har personen övergått i internationell tjänst. I sin nya befattning.
Ja, Jens
Stoltenberg. Vi söker han på måndag, Magdalena Andersson på Harpsund. Ja, det, Mia fick poäng där. Då blev det Mia som blev dagens vinnare. Grattis!
Tack, tack. Vad får jag för det?
Du får en ära ända till nästa vecka. Och vi noterar då att det var du som, när det var Paulina som vann förra veckan. Så Peter, den quizmästaren, har fortfarande inte liksom lyckats. Fast det var lite på spåret, då vann du.
Ja, men jag tyckte det gick ganska bra förra veckan. Men det var, jag var lite för ivrig. Ja. Jag fick ju en minuspoäng.
Men det var väl... Det var väl en rolig frågelek?
Det var jätteroligt.
Ja, det är oerhört roligt. Jag tycker vi ska sluta med allt annat vi gör bara en gång.
Bara quizta en timme.
Vi får se vad lyssnarna tycker. Hörrni, det är dags för att avrunda. Och då rundar vi av med det roliga momentet rundfrågan. Då jag ställer en helt spontan fråga till er och ni svarar lika spontant och spirituellt. Bakgrunden till dagens rundfråga är att Judy Garland skulle faktiskt ha fyllt 100 år idag. Hon blev tyvärr inte alls så gammal. Hon lämnar oss långt i förtid. När jag tänker på Judy Garland tänker jag förstås på The Wizard of Oz, en av historiens mest sedda och älskade filmer. Och då tänker jag också på ett hus som kan försvinna iväg och hamna på mycket märkliga ställen och på citatet Toto, I got the feeling we're not in Kansas anymore, som då Judy Garland, eller Dorothy som hon heter i filmen, säger när man precis anlänt till det här märkliga landet, Oz. Nu undrar jag, har ni haft några sådana här Oz-moments i politiken där ni helt enkelt har upplevt att ni har flugit iväg over the rainbow och hamnat i en helt okänd värld? Och då tänker jag på att ni har kanske varit på något möte, träffat någon person, hamnat, sett någon debatt eller något förslag som helt enkelt är liksom, you're not in Kansas anymore, ni är en jättekonstig värld. Finns det sådant minne? Peter, har du något förslag på något sådant?
Ja, jag minns när jag ganska nyligen hade flyttat tillbaka till Gotland. Och när kommunfullmäktige på Gotland på fullt allvar diskuterade att förbjuda saften Fun Light i äldrevården för att det var någon miljöpartist som hade fått för sig att det var giftigt. Och det liksom, och det var liksom ingen som gick upp och bara så här, men lägg av nu. Vad är det här för? Alltså dels är det ju en, det byggde hela resonemanget byggde ju på den här helt falska föreställningen om att aspartam skulle vara giftigt. Ja. Det är typ världens mest testade livsmedelstillsats. Men det var liksom ingen som synade bluffen, utan det var den ena efter den andra som var uppe och liksom förde en liksom saklig och eller saklig vet jag inte om det var, men en väldigt liksom i lugn ton resonerade kring det här och det bara kändes helt bisarrt. Vad är det? Är det så här politik fungerar? Sen blev jag ju kommunpolitiskt aktiv själv och då hade man ju oss moments varje dag.
Men du satt alltså Judy Garland med stora ögon liksom, och, som när hon träffar fågelskrämman och lejonet och plåtgubben liksom, att vad är det här för någonting? Liksom?
Ja.
Paulina, du då? Har du några oss moments?
Nej, men jag tror att jag har samma som alla andra. Det här är jättetråkigt för att jag har varit inne på det förut. Men det var ändå speciellt minst den dagen. Jag var på ett hotell i Malmö och slog upp tidningen och så stod det på DN Debatt att Karin Jämtin och Ilja Batiljan tror jag ville införa butlers i tunnelbanan för att ge oss tid att älska och skratta. Det var väldigt, väldigt speciellt och ett kärt minne fortfarande.
Och du minns fortfarande var du satt och var du var och lukten den dagen och liksom...
Ja, jag minns tillbaka det här när jag satt på kompisens rum och det var pannkakor. Det här som
man minns var man var när Palme mördades 11 september och när förslaget om Battle i tunnelbanan.
Alltså, grejen är, vi borde egentligen ha någon sån här speciell dag i Stockholm, någon reenactment om det hade blivit verklighet, liksom butlers i tunnelbanan som går omkring. Ja. Och är så här, ni vet som butlern i Downton Abbey är så här jätteformell och liksom very good sir och sånt där liksom.
Det är som sådana här ungdomar som är uppvuxna med Harry Potter som spelar Quidditch med varandra. De springer upp med fasta mellan benen och springer efter liksom en boll. Så den typen av reenactment kan man.
Ja, det skulle vara fantastiskt. Mm. Mycket bra Oz-moment. Det var ett Oz-moment för jag tror, hela övriga Sverige, förutom artikelförfattarna, kände sig nog förflyttade till ett annat land. Mia, slutligen då. Du har ju varit med i politiken länge. Har du samlat på dig några Oz-moments?
Det finns flera stycken som man var så här, nej, det är inte sant. Dels när jag förstod att det var ju Centerpartiet som innehöll nyliberalerna. Jag blev glad för att de gjorde det, för att det var någon som tog den sant liberala riktningen på allvar. Men att det skulle komma där, det hade jag inte trott. Men
en det låter så gammalt in i det där.
Det här är också ganska... Alltså, jag tyckte att det var verkligen märklig upplevelse när jag stod upp. Och det var DN debatt början på 2010-talet. När Anna Kinberg Batra återigen då, och vad hette han? Peter Norman. Som var finansmarknadsminister. Skrev att det har egentligen inget värde i att företag är privatägda. Det kan lika gärna vara statligt ägda. Och det här är nya Moderaternas nya linje. Det var en awkward moment.
Har detta ägt rum?
Vi har citerat nästan alltid den debattartikeln i våra artiklar.
Jaha, gör vi det? Okej.
Det glömmer vi aldrig.
Ja, det var over the rainbow på alla sätt. Det är ju liksom... men just också att filmen byter ju från svartvitt till färg när hon hamnar i landet oss och liksom man helt plötsligt får världen färg.
Här var det tvärtom.
Ja, precis. Här blir det svartvitt.
Regn.
Ja. Bra hörni, det var fantastiska avsnittet. Stort tack för dels att ni har tålamod med mina extremt långsökta frågor och dels att ni är så kreativa och kommer på bra ämnen. Hörni, det känns som det börjar bli dags att runda av, va? Eller någon som har någonting att tillägga?
Nej.
Får vi springa ut nu?
Nu får du det utspring. Ja. Precis. Ingen behöver gå ut bakvägen utan alla kan springa ut till sina föräldrar och släkt.
Ja, det är rättvist. Alla får lika.
Jag fick inga rätt på provet, men jag får ändå ta studenten.
Det är svenska skolan det. Så är det. Alla får biobiljett på slutet. Hörrni, Mia, Paulina och Peter, stort tack för att ni kom och pratade med mig idag och ha en trevlig helg.
Tack, detsamma Andreas. Hej, hej.
Och tack till er som har lyssnat också på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna och hör av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har diskuterat eller om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Då mejlar ni bara ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson och jag hoppas som vanligt att vi hörs snart igen.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.